Följ med mig på ett tankeexperiment här nu. Om ni tänker er in i en person, ingen kristen bakgrund whatsoever, som kommer till tro. En människa, en vanlig sekulär svensk av vår samtid, som kanske vid en alfakurs eller något annat sammanhang blir frälst. Och jag menar, all det här som man kommer tänka på, jag hade ingen aning om att Gud fanns. Och sen har man kommit på det. Vad stort. Och allt det här som naturligt kan komma som en följd av det. Något som är väldigt vanligt och som ju ofta återkommer, att den personen kommer att ha, eller han eller hon kommer att ha ganska många frågor kring vissa saker. Förr eller senare så kommer frågorna till ytan. Hur är det med det här då? Hur är det med det här? Och liknande. Och jag menar att det är inte så långsökt i den här tiden som vi lever i nu, att en nyfrälst person som är präglad av våran tid och det som rör sig i samhället, förr eller senare kommer att ställa den här frågan till oss då. Ja, men det här med klimatet då och framtiden på jorden. Hur blir det med det? Har Gud koll på det här? Kommer han kunna hjälpa? Vad kommer att hända? För 10 år sedan så tror jag inte att det hade varit så vanligt att en person hade ställt den frågan. Jag tror kanske inte ens för 5 år sedan så att det hade lyft fram på samma sätt. Men idag så pratas ju miljöfrågor och liknande på de allra flesta sätt. Och det har aktualiserats på ett sätt de senaste åren som inte har gjorts tidigare. Och jag har ju sagt så att jag upplevde ju inför den här hösten, början på hösten, att jag skulle ta och fokusera på ett par samhällsfrågor som ju är på tapeten. Och klimatfrågan så tycker jag ju som sagt är den frågan med stort F verkligen som debatteras och finns överallt. Och jag sa förra gången att för mig så är det viktigt att tänka mig in i det här. Vad är evangelium i förhållande till de här frågorna? Vad är evangelium i alla de här frågorna som rör det som folk pratar om? Och jag har tidigare, det här blir ju då den tredje tillfället och sista i alla fall för den här gången. Och jag har konstaterat innan att Gud älskar fortfarande hela sin skapelse. Det finns rum i hans hjärta för att ta in och innesluta allt som han har skapat. Han är inte begränsad att han måste välja, utan Gud är skaparen av himmel och jord som vi bekänner. Och han har den förmågan som vi saknar, men han har den förmågan till att innesluta och älska allt som han har skapat. Människan är kallad till att råda över hans skapelse. Det är något av det första som Gud säger till människan när han skapar henne. Och har menat här att vi hittar ingenstans i Bibeln att Gud har den här kallelsen har upphört, utan kallelsen till att råda och vara en god förvaltare av det som är hans så gäller fortfarande. Förra gången så funderade också att evangelium upplyser om saker som är sant. Och vi kollar också på det med vad synden har gjort i världen. Att också det är på grund av människans synd som det ser ut som det gör i våran värld. Men att evangelium har den också, de här goda nyheterna, att för en individ eller på vilket plan som helst, när någon önskar med ett ärligt hjärta en ny chans, en omvändelse, så nekar Herren aldrig den personen. Och jag har i alla fall under min livstid inte upplevt att det finns någon annan fråga som har fått så här genomslag globalt sett som den här klimatfrågan och miljöfrågorna. Det är många som talar om det. Det är många som skriver om det. Det finns många röster. Och man hör också då olika uppfattningar gällande de här bitarna. Det finns en stor spännvidd av åsikter när det kommer till den, om man ska kalla den, nutida miljörörelsen och det engagemang som har sprungit fram ur den de senaste åren. Många är positiva och i regel så tycker man att det som görs och de initiativ som finns är bra. Men alla är inte positiva och tycker att ibland så finns det överdrifter med delar av den här rörelsen. Att ibland så kan man nästan se på det här som en ny slags religion som man försöker få människor att följa. Och jag tänkte inför det här tillfället idag uppehålla mig en del kring hur kan vi då som kristna tänka och agera i de här frågorna. Och jag ser inte det som min uppgift till att slå fast vad stämmer och vad stämmer inte. För dels så kan jag inte med 100% säkerhet göra det. Och jag tycker inte heller att det är som mitt uppdrag som pastor att ta den biten. Utan jag vill idag istället mana och påminna om vikten till att praktisera andlig klarsyn i de här frågorna. Allt det som sker och görs kring det som omger de här frågorna. Och det handlar förstås lika mycket om att praktisera andlig klarsyn gentemot det som lyfts fram i den här nutida miljörörelsen och de initiativ som görs. Men jag tycker också att det på samma sätt handlar lika mycket om att se och med en klar andlig blick se på de som har av annorlunda åsikt och som tycker att det här är ju inget att bry sig om. Vad finns det då för bakomliggande motiv som driver dem etc. Jag ska prata lite om den heliga ande idag som våran hjälpare. För jag menar, den helige ande så är helt suverän på det här med andlig klarsyn. Ett av hans ord så är ju hjälparen, den som hjälper. Och jag läste ett bibelord förra söndagen som jag tänkte läsa igen som menar på ett sätt berör också det här med att kunna ha en se på saker på ett nyktert sätt, på ett andligt sätt. Och det är från Efesierbrevet kapitel 4. Och från vers 12 och några verser framåt så står det så här. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Blir fullvuxna och når en mognad som svarar emot Kristi fullhet. Vi ska då inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Paulus har talat här om tjänstegåvorna och deras roll gentemot församlingen som på olika sätt led till samma mål, att få människor till att hålla fast vid Jesus Kristus. Att hålla sig nära Jesus. Öppnade ögon, Herre med giv. Så att vi förmår se och känna igen och urskilja när det behövs. I Johannes evangelium kapitel 3 och vers 3 så säger Jesus en sak. Han säger så här: Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Bakgrunden till det här uttalandet är att Jesus befinner sig i ett samtal med farisén Nikodemus som har kommit för att söka upp Jesus under natten. Och han har sagt till Jesus något i den här stilen att rabbi, vi vet att du har med Gud att göra. Vi vet att du kommer ifrån Gud. För att ingen skulle kunna göra de tecken som du gör om inte Herren var med honom. Nikodemus så hade igenkänt någonting hos Jesus och hans gärningar. Han hade insett att Gud på något vis var involverad i Jesu verk. Men han hade inte till fullo förstått allt. Och det är i det förhållandet som Jesus svarar honom och säger det som han gör, att det är enbart den som är född på nytt som kan se Guds rike. Nikodemus, du har sett någonting, du har känt igen någonting, men du har inte ännu fattat allt, för du är ännu inte född på nytt. Men om du blir det och fortsätter ha en hunger efter sanningen, då kommer du att se och känna igen Guds rike när det uppenbarar sig. Den människa som blir född på nytt så blir föremål för många välsignelser. Bland annat så får hon del av Guds egen ande, den helige ande, som kan hjälpa oss med att bland annat se och känna igen Guds hand och Guds rikes manifestation i olika sammanhang. Att känna igen Guds rike, att vara andligt klarsynt och att vara det så pass att man kan urskilja vad som är av Gud och vad som inte är det, vad Gud välsignar och vad han inte välsignar, det i sin tur så är en välsignelse och det är någonting oerhört, oerhört värdefullt. För det är, det tror jag vi kan nog till mans hålla med om, det är inte lätt alla gånger att efter egen förmåga bara och eget förstånd klara av att göra helt rätta bedömningar alla gånger. Det här att se klart verkar inte vara någonting som är medfött hos människan, utan någonting som man förvärvar eller som man blir tränad i. Det verkar vara någonting som gick förlorad för människan i samband med syndafallet. Och någon har sagt så här att allt sedan dess så har mänskligheten tampats med olika synnedsättningar. Vi förmår helt enkelt inte på egen hand varje gång, varje tillfälle, i alla sammanhang se klart och kunna förstå allt hur det hänger ihop. Till det så behöver vi Guds hjälp. Vi behöver Guds helige ande. En fantastisk hjälpare som han är. Som vet allt, som känner allt. Och han både kan och han vill hjälpa oss att se och känna igen. Och det är detta som jag vill fokusera på nu det här tillfället, och jag i alla fall för den här gången nu avrundar temat på skapelseansvar. Att påminna om att se på det som händer i världen och de frågor som finns med en klar andlig blick. Och jag tror att vi kan göra det om vi vill. För vi har alla fått del av den helige ande och han kan hjälpa oss med det. Jesus kom med Guds rike. I Markus evangeliet så presenterar sig Jesus efter han går in i offentligheten med orden: tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Det fanns många människor på Jesu tid som väntade och längtade efter Guds rike som skulle komma i samband med Messias. Och när det kom i samband med Jesus, när han trädde fram offentligt, så fanns det de som kände igen Guds rikes närvaro i Jesu ord och inte minst i de handlingar som han gjorde. Andra såg samma sak, stod med i samma folkskara, men de kände inte igen eller förstod inte vem Jesus var och vem han var i förbund med. Jag menar att så är det fortfarande i våran tid. Förmågan att kunna göra rätta andliga bedömningar, att kunna urskilja, är som sagt inget som människan verkar födas med, utan det är någonting som hon tränar upp. Och den helige ande vill också bistå oss med hjälp på den fronten. Alltså, bara för att du är kristen så innebär inte det att du automatiskt klarar av att kunna urskilja vad som är rätt och fel alla gånger. Förutom då där det klart är uppenbart. Två personer, två kristna, Den ene kan se på en företeelse och göra en rätt andlig bedömning. Den andra kan se på samma företeelse och inte förstå eller missa och se. Och därmed också göra en fel bedömning av vad det handlar om. Är det sant? Många gånger så handlar det här om andlig klarsyn, att kunna se och kunna känna igen Guds rike där det manifesterar sig. Likt Nikodemus kände igen att det fanns någonting av Guds rike hos Jesus. Så i det aktuella fallet så blir det intressant nu att ställa sig frågan. I allt detta med klimatengagemang, den nutida miljörörelsen som vill rädda planeten, går det att se spår av Guds rike där? Finns Guds rike närvarande i den här kampen, om man uttrycker det med de orden? Ja, för att kunna veta något av det så tänker jag, då behöver man känna till någonting om Gud i första hand. Vad ägnar sig Gud åt? Vad säger Bibeln om Gud? Hur han är? Vad han vill. Han vill att människan ska omvända sig till honom. För att han vill försoning. Han vill helande. Han vill upprättelse. Han vill nytt liv. Han vill en ny skapelse i Kristus Jesus. Det här är tecken på Guds rike och dess närvaro. Kan vi då finna spår av det i den här nutida miljörörelsens verksamhet? Vad det är man vill och vad man önskar. Önskar man samma sak som Gud? Jag har uppfattat att när det finns människor som är kristna som är tycker att det är som lite problematiskt med det här prat om miljö och de frågorna, så reagerar man ofta på att de som kämpar för de här bitarna, de pratar väldigt lite om Gud. Ibland pratar de ingenting alls om Gud. Och så är det. Och det finns som sagt många olika som röster som tycker det ena och det andra i de här frågorna. Men jag såg en debatt när det var olika företrädare som hade lite olika tankar om de här bitarna. Och där så tyckte jag att sammanfattningen eller slutet på den artikeln så var väldigt bra. Kontentan var i alla fall att när vi som kristna möter människor som uttrycker att man vill gott, som vill ta ansvar, som vill förändring, som vill förbättring, då förtjänar de här människorna att mötas av varma kristna som också kan leda dem fram och visa på att det finns en Gud. Även om de själva inte pratar om det, så finns det en Gud bakom som vi tror på, som vill ytterst sett, vill samma sak. Andlig klarsyn. Att kunna göra bra bedömningar. Det finns absolut ett tal i vissa av när man så här klimattermer som orsakar rädsla och oro. Och kanske till och med ångest ibland hos en del människor. Och då har det ingenting med Herren att göra. Det är ingenting som han ställer sig bakom. Och inte heller budskap som lyfter fram att det här, vi står själva. Vi står ensamma i det här. Det är upp till oss människor att fixa det här. Om vi inte gör det, då är det typ kört. Att man inte räknar med någon Guds existens eller något aktivt ingripande eller hjälp från honom. då kan vi också göra en bedömning där och andligt sett se på det att det här stämmer inte heller. För vi vet att det finns en närvarande Gud som fortfarande har makt och som fortfarande är involverad i hela sin skapelse. Och det här att känna igen Guds rike så är intressant. Kan det vara så att den här grundläggande önskan som många människor har när man engagerar sig i de här frågorna, att man vill stoppa människans förstörelse av jorden och resurser, och att man också önskar att ändra till en ansvarstagande livsstil för sin egen och efterkommande generationers skull, att vi faktiskt kan finna spår av Guds rike i det resonemanget. Att det till och med kan finnas ett uttryck för Guds rikes närvaro i det engagemanget. Kan en människa som ännu inte är en bekännande kristen bli delaktig i Guds rikes gärningar? Jag ställer några frågor idag utan att ge några svar, och det gör jag medvetet. Jesus gjorde så, jag tänker att då är jag i gott sällskap. Det finns en berättelse, men den förekommer i lite olika varianter. Jag tror att säkert några av er har hört den tidigare. Ofta så tillskrivs den här en person som heter Augustinus, som en så kallad kyrkofader som levde ett par hundra år efter Jesus. Och berättelsen går ungefär i den här stilen, att någon kom fram till honom, till Augustinus, och ställde en fråga till honom. Augustinus, om du visste att jorden skulle gå under imorgon, vad skulle du då göra idag? Och sen svarar han något i stil med, då skulle jag gå ut i min trädgård och plantera ett nytt träd. Några av känner säkert till när jag hört den här tidigare. Vad är det här för någonting? Är det något försök till någon slags uppvisning, någon slags ödmjuk fromhet som han när han svarar så här? Eller finns det spår av att i hans svar att så länge jag finns, så länge jorden finns, så gör jag det jag ska göra till dess Herren kommer? Jag ville ta någonting om det här också och säga något om det, få med det i alla fall. För ett resonemang som lyfts fram ibland är ju att, ja, men det står ju i Bibeln att himmel och jord ska förgås. Och så finns det några bibelord på det. Då är det väl inte så viktigt att tänka på de här bitarna. Om det ändå kommer att leda fram till att jorden och himlen förgår sen då. Finns några bibelord. Matteus 24 och 35 så säger Jesus här: himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Och i andra Petrus 3 så säger Herren så här: men Herrens dag, eller Petrus skriver, men Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Den dagen ska himlarna försvinna med ett dån, himlakropparna upplösas i eld, och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar hans ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Jag hann inte få med de bibelorden på PowerPointen. Ni känner igen, ni har läst de här texterna innan. Och det, för mig så tycker jag att det är intressant det här att jag är övertygad om att Bibeln motsäger inte sig själv. Det skulle vara lite konstigt om det skulle komma allt för mycket dubbla budskap. När Bibeln talar om eld, som gör på flera ställen och så här, så gör den alltid det med den tolkningen att eld symboliserar aldrig total förstörelse. Utan eld står för nydaning, nyskapelse och så vidare. Ibland så kan en person säga så här att jag har gått igenom ett elddop. Eller man säger att den personen fick verkligen genomgå ett elddop. Man säger inte då att den personen gick under. För den personen finns fortfarande kvar. Men när man pratar om elddop så kan man säga att ibland så får man gå igenom tuffa saker där när saker bränns bort eller förändras. Men man kommer ändå ut på andra sidan förnyad. Och det här är, så här ska man nog se på de bibelord som talar om att jorden kommer att prövas i eld. Så handlar det om att någonting av det gamla kommer att brännas bort. Någonting nytt kommer att födas fram. Men det kommer inte att handla om någon total förstörelse. Utan det kommer att finnas kvar, men någonting nytt kommer att födas fram istället. I Romarbrevet 8 så står det så här, 8:18, och det här fick jag tyvärr inte heller med, men ni kan lyssna. Där står det: jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria våran kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man inte ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Det här bibelsammanhanget så talar om att det finns en längtan, om man kan uttrycka det på det sättet, nedlagt i skapelsen själv, att nå fram till en ny födelse, en ny slags befrielse. Och det står också att den kommer att komma en dag. En dag så ska också skapelsen befrias under sitt slaveri, under förgängelsen, och nå fram till den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Jag tror som sagt inte att Bibeln motsäger sig själv. När Gud skapar så ser vi att han ser på allt han har gjort och säger att det var gott. Han har inte ändrat uppfattning i de här frågorna, utan han ser fortfarande med kärlek på det som han har gjort, för att det har sitt ursprung i honom. Han ger människan, när han skapar henne, så ger han henne den här kallelsen. Han säger till henne: var fruktsamma och föröka er. Och sen så talar han återigen dessa ord: råd över skapelsen. Ta hand om. Var en god förvaltare av det som jag har gjort. Det är delvis därför som jag har skapat er. Jag har primärt skapat er för att jag älskar er och jag vill ha relation med er. Jag vill vandra och leva tillsammans med er. Men det också, vi ser också att det var Guds tanke att människan skulle få vara som en arrendator, om man kan uttrycka det så, på den här jorden. Och förvalta och ta hand om det som är hans. Och därför så menar jag att, och det här kan man självfallet ha olika, tänka olika om. Men jag menar nog att när vi ser ändå i den här kampen att ta hand om skapelsen som finns. Det finns människor som medvetet försöker göra val och liknande för att den här jorden ska ha en framtid. Så menar att det går att finna spår av Guds rike i den kampen. För det, man kopplar samman med någonting som Herren själv önskar. Och där tänker jag att för oss som troende så är vårt bidrag till att säga till dem som önskar leva på ett bra sätt, som önskar en förändring, som önskar se en framtid, att visa på och säga att inte klappa dem på huvudet och säga att ja, men sådär, utan ändå visa på att det ni gör, det ni har kommit på, så är ytterst sett rätt, för det är det här också som Herren själv vill. Det finns alltid en öppning för den som har börjat gå på rätt stig att få upptäcka mer av sanningen. Och den helige ande är som sagt en helt suverän hjälpare som kan uppenbara för oss. Oavsett vad det handlar om så kan han ge oss den andliga klarsyn som behöver för att vi kan känna igen vad som är där Gud har sin hand med i verket och där han inte har det. Och där kan vi bara vara trygga med att den förmågan har Herren och den vill han väldigt gärna också ge oss om vi vill ha det också. Låt oss be. Tack Herre att vi får tro på att du håller den här världen i din hand. Du har inte övergett din skapelse, det som är ditt, så vakar du fortfarande över. Vi tackar dig Herre för att vi får läsa i ditt ord, vi får se Herre dina löften om att du kommer vara med oss Herre ända fram till slutet. Ingenting som händer Herre kan överraska dig utan du håller den här världen. Den här tiden som vi lever i just nu i din hand. Tack Herre att du kan ge oss del av din helige ande. Tack att vi kan få del av en andlig klarsynthet så att vi kan se på det som händer och sker. Och göra bra bedömningar så att vi för egen del kan leva i trygghet. Men också så att vi kan få leda och visa andra människor hur vägen går framåt. I Jesu Kristi namn. Amen.